Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till det 37:e avsnittet av Brittas och Parisas podcast.
Ja, varje vecka då om populärkultur och nyheter. Denna vecka även om kattanusmunnar, Once Upon a Time in Hollywood, kritiken mot den och vår kritik mot den. Och såklart ovärdiga kändisar på Instagram-bröllop.
Vi myntar också begreppet full busch, full mush.
Absolut.
Och glöm för guds skull inte att rata oss i era podcast-appar och recensera oss så att fler hittar oss och kanske tycker att det är kul att de har gjort det.
Vi tycker det är kul. Välkomna!
Välkomna!
Okej, Britta.
Ja, Parisa.
Jag är inte konflikträdd alls, det vet ni. Många har sagt till mig ikväll, välj dina strider. Jag,
herregud.
Jag väljer den här.
Ja, gud vad kul att
du många har sagt, du äger honom, skit i fighten. Jag tar fighten. Den här mannen, Ali Banani, inom parentes Ali Payami, är allt annat än en trevlig person.
Får jag bara fråga, har han två olika namn eller är det att hon har ett smeknamn på honom?
Ett och sen otroligt kul skolgårdshån. Ja. Han heter Ali Payami.
Ja.
Och hon döper om honom till
Banani.
Ali Banani.
Ja.
Dansgolvet dog. Det var ett faktum. Jag klev in. Inte för att jag anser mig vara en super-DJ, men jag har koll på vad man ska spela för att få igång dansgolvet.
Kan ändå relatera.
Så kommer han, Ali Payami, Ali Banani, och knuffar ut mig. Han har gjort I Can Feel My Face med The Weeknd, meddelar en ängslig medspelare. Okej, jag bakar knäckebröd. Vad har det med saken att göra?
Och vad har det med saken att göra att du skriver det?
Nu kanske man redan anar vad det här rör sig om. Jag pratar såklart om Katrin Zytomierskas väldigt uppmärksammande och väldigt väldelade, fast den togs bort från internet omedelbart. Hon var på någon slags tre dagars bröllop i Madrid med Malin Gramer, en programledare på typ TV3.
Gramer.
Ja. Och hennes nya man, Carl Falk, som är en musiker.
Alltså var det de som gifte sig?
De gifte sig.
Jaha, det var Malin Gramers bröllop som Katrin var. Ja, okej.
Och det är så Katrin Zytomierska som har liksom hängt ut en man som är en DJ för att de hade en dispyt bakom DJ-båset.
Ja, men han var väl också gäst på bröllopet,
ja,
om jag fattar rätt.
De var båda vänner till paret och gäst på tre dagars bröllop.
Där samtliga gäster kommer fortsätta hänga med varann även efter att hon har skrivit det på Instagram.
Väldigt kul tanke på hotellfrukosten dagen efter.
Ja.
Jag blir chockad, vad gör han? Han skickar iväg mig som en hund. All blivit så illa behandlad. Han drog på Strangers Walking Down the Boulevard. Man bara, wow. Vad gör dig rätten, din jävla tönt? Och sen så kommer Katrin Zytomierskas feministuppvaknande.
Ja.
Det var det roligaste. Sent påkommet, men du är välkommen.
Ja, precis.
Vi välkomnar alla nya medlemmar.
Absolut.
För att du är man. För att du har producerat några hits. Det här handlar om att jag som kvinna inte tänker låta mig förnedras av den här typen av man. Mm. Jag vägrar och hoppas att ni förestår. Sick. Ja, varför jag läser upp Katrin Zytomierskas status i podden? Det finns faktiskt en koppling. Jag vill inte bara få prata om det här tre dagars bröllopet, för det har ju upptagit allas vår uppmärksamhet i helgen.
Ja, alltså, jag kan inte säga. Jo, jag hade, det hade absolut nått mig. Men jag känner mig faktiskt ganska up to date nu.
Nej, men gud. Det kommer ju vara motbevisat.
Ja. Jag kommer få det motbevisat, absolut. Nej, men alltså, det är just på det där. Men det var ju bara för att, alltså, jag följer ju inte henne, men det var ju för att folk vi känner delade det.
För hon tog ju bort det väldigt snabbt. Den här DJ-dispyten i alla fall. som hon la upp Katrin Zytomierska fick ju mig sen att kolla upp vad det är för bröllop. Mm. Vad är det som pågår? För det här är ju inte mina, eller dina kanske, referensramar.
Nej.
Omedelbart.
Mm.
Och då upptäcker jag att på det här bröllopet befinner sig bland annat Eva och Eva.
Jaså?
Då undrar man, har de varit med i Paradise Hotel? Nej, det kanske är att de har jobbat med Carl Falk som är någon slags superkänd musiker som är kopplingen. Mm. No offense Malin. Men Eva och Eva, den är ganska uppenbar den kopplingen. Och därtill så fick vi än en gång bevisat att att sjunga på bröllop alltid är en dålig idé. Har du gjort det här?
Jag har sjungit på bröllop.
Du har sjungit typ Halo, eller hur? Jag har nog vagt minne.
Ja, påminn mig inte. Men de är inte gifta längre, så det var förmodligen på grund av mig.
Ja, exakt.
Mm, nej, jag drog en Halo fast på... Nej, det gjorde... Det är jag inte. Jag sjöng Umbrella, en svensk version.
Nej, alltså sjöng du Umbrella på ett bröllop?
Mm.
Så du, alltså, drog du hela versen?
Jag älskar att du pekar ut det orimliga i det här. Jag önskar att du hade gjort det innan.
Det måste ha varit.
Jag önskar att du hade gjort det innan.
Det mest awkward ögonblicket på ett bröllop någonsin.
Det sjuka är att det var ganska uppskattat.
Nej, men Britta.
Nej, men alltså det... Jag, alltså,
nu är jag snäll mot dig för att du sitter med ett barn i famnen som precis har ammat.
Ja, men det sjuka är ju att jag är snäll mot mig själv. För att jag skäms ihjäl. Fast det är ändå så här... Vet du Malin Buska... Vem det är, skådisen. Nej, men alltså, det var som att hon blev mitt fan efter detta uppträdande.
Dra en vers då.
Det är jag verkligen inte. Alltså, du skulle supa mig så full. Synd att jag inte var det när det här... Men det är ganska tur. Jag hade väldigt tur. För att det här var ju precis innan Instagram tog fart. Så det finns ingenstans.
Någon som inte är så glad för att Instagram finns.
Ja, det är Katrin Zytomierska.
Dels hon. Dels en person som faktiskt sjöng på det här bröllopet. Skulle du säga någonting mer?
Jag skulle säga den andra låten jag körde.
Åh nej, var det en till?
Körde Indestructible med Robin.
Men vem tror du att du är?
Vem trodde jag att jag var?
Nu ska ni höra podden. Den här podden handlar väldigt mycket om att bygga upp.
Bygga upp och stärka tjejer. Inte Parisa Amiri. Vem tror du att du är?
Alla har en gräns. Ja, och fick ni höra min gräns.
Nej, men jag vet, alltså, ärligt talat, jag fattar inte varför jag gjorde det. Varför folk lät mig.
Och vad som inte var Indestructible, deras äktenskap.
Vad som...
Är det tusen?
Sant.
I alla fall, någon som är väldigt sur kanske för att Instagram existerar är en person som kanske mer liksom har meriterna för att sjunga på ett bröllop. Och ändå går det inte. För om du inte har liksom ett band och ordentlig stämning och det är väldigt spretigt på ett bröllop. Många känner inte varandra.
Men alltså, och får jag bara säga, var framträdandet under vigseln också?
Det framgår inte.
För det är ju väldigt stiff stämning i publiken då. Det är samma bara, är det hej? Alltså, det är inte som att du har crowden
svenskar,
ner dig.
Svenskar.
Ja.
Alla är stela tills de blir fulla.
Ja.
För att det är så många nya.
100%.
Och på det här bröllopet många kända. Så kanske många gamla beefs. Nej, men någon som, till och med den här personen, visar att man ska inte gå med på
vem,
att sjunga.
Vem?
Hör här om du kanske känner igen.
Mm. Jag ska ge dig allting du pekar på, men bara när du inte hör vågar jag säga så. Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Är det Jocke Berg?
Det är jag.
Det gick inte så bra, nej.
Otroligt! Så det bröllopet bevisade än en gång detta faktum. Dels inte bråka med folk och hänga ute på internet när du kanske ska umgås med folk i 2 dagar till på bröllopet. Och fråga någon dig, eller känner du själv i en svag stund att så här, ja, men jag ska sjunga Umbrella, Ella.
Om du känner så, så vill jag bara ge ett litet tips. Då kan du googla, jag tror att det finns kvar bilder från min blogg på Nöjesguiden, på hur jag såg ut när jag sjöng det. Och det är, alltså, min mun är som en liten anusmun, och den tycker jag, alltså den munnen, då tycker jag att den kan få vara en metafor för hur det kommer kännas efteråt. Det kommer bara kännas som en röv.
Anusmun kommer också sen i podden. Coincidentally. Välkomna. Vi brukar ju börja podden med tre lite kortare grejer, tankar eller vad vi har konsumerat under veckan. Och jag tänkte börja med ett som direkt sparkar igång. Emmy Kollen med Britta och Parisa. Ny jingel varje vecka. Mm. Nej, men Emmy-galan som är denna podds kanske höjdpunkt jämte andra galor och barnfödslar. Absolut. Kommer den 23 september. Det kommer vi göra något trevligt kring. Mm. Det kan ni lita på. Då kommer vi varje vecka, vi pratar ju ändå alltid om tv-serier, men lite mer kopplat till Emmys. Mm. Nu är det så att serien som brakade hem hela 20 säsonger, nej, får jag säga.
Nomineringar.
Nu är det så att serien som brakade hem hela 20 nomineringar för den andra säsongen av den här storslagna serien är tillbaka med en tredje säsong. Det är den rappkäftade på 50-talets Upper West Side. Hon gick från hemmafru till topless stand-up på scen. Jo tack, vi pratar om Marvelous Mrs. Maisel. Föredrog du brittisk engelska? Eller hade jag, borde jag kört någon slags Marvelous Mrs. Maisel?
Men grejen är att jag tycker att så här, överklass amerikanska är ju typ, de försöker man ju likna brittisk. Så ja, jag tycker det funkar ganska bra på Upper West Side.
Ja, men tack, vad bra. Jo, jag snackar såklart om att det har kommit en trailer och ett nytt datum för nya säsongen.
Halloj.
Har du något av det här på internet?
Nix.
Jag älskar att vi är lite, alltså vi har ju några, ett gäng nu under vårt bälte som vi liksom har ciceronat till folk. Det är ju Fleabag och det är Years and Years. Men serier som får koppla ihop med oss för att vi har tjatat egentligen. Och detta är också ett ständigt tjat.
Minns gärna att jag tittade på säsong 2 hela säsongen innan jag förstod att jag inte hade sett säsong 1. Det hände medan jag var gravid, absolut. Så det, jag kan inte rekommendera det.
Alltså jag blev varm inombords. Och för då var jag ändå andra säsongen inte ens i närheten av hur storslagen första var. Men kanske du inte
liksom... Nej, fast man ser ju, ja precis, men storslagenhet, alltså budgetmässigt så är det ju liksom fläskigare i säsong 2. Och hoppas vi lite på säsong 3 då. Vad kan vi se fram emot, tror du?
Säsong 3 kommer innehålla en internationell turné bland annat och en gästråd av Sterling K. Brown, alltså kladdigt älskade från This Is Us. Eller vill du säga något mer?
Nej, men nej, jag ville säga
och så höll du för munnen.
Ja, nej men alltså det är
men
starkt.
Den 6 december bär det alltså av. An unmarried woman will take the pill so she can have as much sex as she wants and a married woman will just have a headache and call it a night. Och hörde jag specialavsnitt? Och Britta och Parisa.
Ja,
tyckte jag hörde någon absolut, i korridoren.
Absolut.
Eller? Hörde du också?
Köp aktier i Britta och Parisa. Vi kör ett specialavsnitt av Marvelous Mrs. Maisel.
Vi gör det bara. Mm. Vad bra. Vi gör det. Vi hörs då. Ska jag inte klar. Jo, undergången närmar sig ju som bekant. Eller ljusningen. Jag pratar alltså inte om klimatkrisen nu. Utan jag pratar om att jag längtar så mycket efter peak TV. Post-peak TV, Britta.
Mm-hmm.
Kan du tänka dig allt vi kommer ägna oss åt då?
Alltså post-peaken?
Post-peaken. Vi kommer springa hand i hand i skogarna, nakna. Vi kommer sitta med speglar framför våra underliv, lära känna oss själva bättre.
Gjorde jag för 3 veckor sedan.
Födde barn då, Ev?
Ja, det är, alltså, det är de kommer med en spegel efteråt.
Ja, vi... Efteråt?
Jajamän.
De bara, det här är du nu.
Men vet du vad det sjuka är?
Det är så här det går till för
riktigt. Vet du vad det sjuka är?
De bara så här, vi har en uppdatering till dig. Nu när du har morfin i dig. Passar vi på att slänga fram
ingen
en
morfin.
Spegel.
Nej, men de bara, alltså jag lovar dig, det är inte så illa som du tror. Och så tittar man, och så är det inte det. Alltså, pussy got power. Mm. Alltså det är helt sjukt vad den gör. Och jag blir rörd nu. När jag tänker på vad den får genomlida. Och ändå, looking fresh as a little rosebud. Direkt efteråt.
Jag har känt varma känslor för vad din pun får genomlida.
Ja.
Sen 8 år tillbaka.
8 år?
Vad kan jag syfta på?
Det är 10 år.
Ett visst 10-årsjubileum med en viss man. I alla fall, nu befinner vi oss i mitten. Nu skrattar du.
Vad vet du om det? Det är också kul. Ja.
Jag kan se med mina ögon. Vi befinner oss ju mitt i peak TV, skulle många hävda. Alltså kulminationen av att vrida ur TV-trendtrasan. Det är konstanta nya revivals, reboots, det är nya streamingtjänster. Och det kommer vi till. Denna vecka så är ju mästerregissören David Finchers nya Mindhunter ute. Och det kommer nyhet om att Meryl Streep ska göra en grej med Steven Soderbergh till nya, HBOs nya förgrening, HBO Max.
Oj.
Och det här är ju, det här är vi tacksamma för. Mm. Det här är ju välproducerade saker som har fått ta tid med otroliga talanger. Men allt annat då? Alla gamla koncept och havsverk som ska ösas ut. Och alltså, inte ens jag känner att jag hänger med riktigt. Och något som måste symbolisera Peak TV är ju lanseringen av både Disneys och Apples kommande streaminggiganter. Det här har vi ju nämnt förut i podden. Mm. Jag har också skrivit om det här, den här frågan för Ikon. Du är kulturaktör om så här, politiken och pengarna bakom mer. Det är väldigt kul ämne tycker jag. Men varför är aktuellt just den här veckan är för att trailern har kommit för den kommande första produktionen från Apple TV-tjänsten. Alltså Apple Plus, Apple TV Plus. Har du hört om det här?
Om deras streamingtjänst eller den nya
den trailern? Den nya serien.
Jag har inte sett, nej.
Jo, tack. Det är alltså dags för Jennifer Aniston att kliva tillbaka tv-serieformatet. Tillsammans med Reese Witherspoon och Steve Carell. Oho. Känner ändå inte så starkt, eller?
Jo, det är starkt.
Hur känner du för temat? Serien kommer att heta The Morning Show. Vi bjuds in i kontroverserna och rivaliteterna bakom polerad morgon-tv.
Nej men gud vad roligt. Alltså, svensk tv försökte ju med det här med morgonsoffan. Kommer du ihåg det?
Actual-programmet, ja. Det var bra drama.
Ja men alltså, nej men alltså parodin som heter Morgonsoffan. Alltså nej, men, Morgonsoffan finns det ju ingen som
Gustafsson,
heter. Ja men Petra Mede. Alltså det var en, det här är så långt bak i huvudet, men det flög ju aldrig riktigt. Nej. Men man fattar ju, man bara, bra idé. Men som vanligt i Sverige kan det kanske vara så, inte så stark på manussidan.
Nej, just det.
I said it.
Och det här liknar ju lite, men det här liknar den spegelversionen av Emma Thompson och Mindy Kalings kommande film Late Night. Mm. Där det är en åldrande förmåga i en förändrande medietid. Mm. Du vet, alltså det här är samma fast att det är Jennifer Aniston som är den, det nyhetsankret här som måste, du vet, öppna upp för nya talanger, whatever. Ja. Så det känns som att man har i huvudet utstakat hur det kommer gå lite grann. Men de skulle ju inte bråka loss med det som första serie om det inte vore helt fantastiskt.
Är Steve Carell på vädersidan? Väderrapportsidan?
Vet du, han är metooad i den här serien.
Mm-hmm.
Steve Carell har ju tagit fler och fler steg mot att bli en så här super Hollywood-skådis.
Mm-hmm.
Han har gjort flera roller senaste året som har varit lite mer mörka. Mm. Och det här är väl ännu ett steg åt det hållet, tror jag. Så det är jag peppad på, absolut.
She's throwing me under the bus.
Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today.
Watching a beloved woman's breakdown is timeless American entertainment.
I just need to be able to control the narrative so that I'm not written out of it.
Lite orolig för ämnet.
Nej, jag tycker ämnet känns toppen. Det rymmer så mycket. Varför jag frågar om Steve Carell var på vädersidan är såklart en liten blinkning till hans roll i Anchorman.
I love lamp.
Jag tror att i, alltså när man har just det där med morgonshow, alltså du kan slänga in så här lokal, du kan skämta om lokalnyheter, att man ska koppla över till någon. Alltså det känns som att det ryms otroligt mycket i det här.
Men jag hoppas
man
det.
Man har någon liten sidekick, någon som ska komma in och dra lite. Någon kan vara Paris Amir och liksom komma in med lite spaningar och så. Mm. Alltså det känns som att universumet är jättestort.
Fantastiskt.
Ja, kul.
Okej, om jag säger The Last Black Unicorn, vad säger du då?
Är de utdöda? Eller har man hittat den till slut? I djungeln i Kongo.
Jag har för mig att jag känner en tjej, halvkänner en sån blogginfluencer-tjej som på riktigt trodde att unicorns bara var utdöda.
Det finns ett This American Life-avsnitt där en reportern själv erkänner att så här, hon trodde det. Gud, långt upp i college.
Underskattade den här tjejen.
Ja, faktiskt. Ja. Det finns många som... Mm.
Nej, men intressant. Däremot så är ju det parollen för fenomenet underverket Tiffany Haddish.
Mm.
Och också titeln på hennes otroliga bok.
Aha.
Som jag ju läste och slukade om hela hennes uppväxt och uppkomst. Från liksom de fattigare områdena runt Los Angeles. växte upp på olika fosterhem med övergrepp och våld och mycket hemskheter.
Mm.
Och sen blivit den här otroligt karismatiska, älskvärda personen som nu tar världen med storm.
Mm.
Och som en del av det här så är hon ute och revolutionerar nästan TV-special-formatet. Alltså Netflix har ju nu till leda, de gör ju specials med allt och alla.
Mm.
Jag tror att ett år till så gör de en med dig och mig.
Ger ett år.
Ger ett år, och då vet vi att det är kört för Netflix. Då har de ju slut på alla idéer.
Alltså när ni ser oss där, då menar du att Netflix är liksom på dekis?
Ja.
Eller på neråtgång?
Då har de helt slut på uppslag. Ja, då har Eddie Murphy gjort betyder. Tre. Och ni vet ju att Dave Chappelle kommer med ännu en Netflix-komedispecial för slutet av veckan.
Mm.
Ser du pirrig?
Jag ser.
Men jag är ju så svag för Dave Chappelle, och jag är också svag för Tiffany Haddish. Så jag slog på det här, och det hon har gjort som är så nytt då är att hon använder sin plattform för att lyfta fram andra komiker. Och varenda komiker betonar det. Att Tiffany vid någon tidpunkt där de båda var stand-ups på någon klubb och kämpade på varje vecka, sa att jag ska gå och bli känd och jag kommer ta dig med mig.
Ja, okej. Okay. Det är ju svinmysigt.
Ja, men
jag har den här planen.
Ja, men också så att när hon började få roller och sånt. Alltså, I'm coming back for you. Så. Och nu gör hon det. Uteslutande
alltså kallade... sätter på sig själv syrgasmasken, men sen så att hon kan hjälpa någon annan.
Absolut. Mm. Gud, jag tänker på det varje gång man flyger. Mm. Kommer man ha den sinnesnärvaron?
Mm, nej, men ja.
I alla fall. Alla kvinnor är såklart av hispanic och afroamerikansk bakgrund, för Tiffany Haddish knows that shit.
Mm.
Och alla har sina ljuspunkter, men den solklara favoriten som ni kommer falla hårt för är Flame Monroe.
Tiffany didn't see my tits or my ass or my smile. Tiffany saw me. She heard through my stories and through my jokes on stage. She knew that there was somebody up under all of that. I like all of this chocolate skin. I like that I got titties and a penis. I like the silicone. I like everything about my fat ass.
Sekunden Flame Monroe går upp på scen så har man puls. Hon går upp i glittriga höga boots, enorm peruk och en tight blå gala-ish klänning. Det framgår väldigt snabbt, för att Flame Monroe själv driver om det, att hon, hen, är en drag queen. Hon pratar om det här, alla specifika erfarenheter av att vara det också. Och har liksom sillisar och har den här stora röven och älskar den kroppssiluetten. Och var lite äldre stand-up-komiker i LA. Det är en otroligt nischad livserfarenhet.
I'm in the bathroom changes tonight. Two sisters in the bathroom. Girl, did you see the man in the blue dress? I say, yeah, bitch, I'm in here.
Som alla behöver nås av. Hon pratar om att vara hela tiden på gränsen. Leva på gränsen. Att vilja tolka som attraktiv kvinna för män. Mm. Utan att riskera bestraffningen i form av misshandel och förnedring om eller när de upptäcker vem hon egentligen är.
Mm.
Och det vet vi ju att det har ju eskalerat, våldet mot transkvinnor, transpersoner överlag i USA, och speciellt då rasifierade, the women of color. Så det är otroligt starkt och som sagt hög energi från början till slut, och ni kommer falla hårt för henne. Pratar om att ha tre barn som transperson och allt med otrolig självdistans. Så Tiffany Haddish, jag tror att serien stand-up specialer heter They Ready, och ni kommer säkert hitta massa andra favoriter också. Det är typ 6 stycken.
Mm-hmm.
Kommer du se det här?
Ja.
Eller hur?
Ja. Netflix alltså.
Netflix.
Amy Poehler. Mm-hmm. Eller ska vi säga, alltså om man uttalar som Göte skulle man ju uttala det som Amy Poehler.
Det är sådana bryderier man nås av, som man i den här podden.
Ja. Amy Poehler, Alicia Keys och Märta Tikkanen, vad har de gemensamt? Undrar du nu?
Mm.
Ja, det tänkte jag berätta för dig. Vi vet, Amy Poehler tjatar vi ju öronen av er om. Alicia Keys tror jag säkerligen ni känner till. R&B-drottning får man väl ändå säga.
Absolut.
Sen sent 90-tal. Och Märta Tikkanen som skrev den här Män kan inte våldtas, som pjäsen som vi pratade om tidigare i den här podden. Och också Århundradets kärlekssaga som hon är ganska känd för. De har följande gemensamt. En liksom en liten tanke som faktiskt dök upp på Alicia Keys Instagram.
Mm.
Alltså, jag hintade ju lite i förra avsnittet om att jag älskar Alicia Keys.
Ja.
Och det är ju dels hennes musik. Faktiskt. Alltså jag är ändå så pass...
Some
jag
gillar...
Nej, men alltså, jag kan gilla en god... liksom tjej typ fostrad i kyrkomusik. Alltså, ja, du vet,
du kommer ändå inte få sjunga på mitt bröllop även om det är Alicia Keys.
Aldrig, det kommer aldrig mer hända. Alltså om jag försöker sjunga på någons bröllop, stoppa mig för guds skull.
Nu vill glad, jag gifta
så
mig
glad att det inte finns. Ja. Vet du hur glad jag är att det inte finns dokumenterat. Alltså tänk att det skulle dyka upp en shit i det.
Mm.
Hur som helst, Alicia Keys, hon är ju liksom low key, pun intended. Liksom kroppsaktivist. Eller
var, det
hon...
ett, var det ett pianotangent skämt?
Ja, ah, alltså att hon heter Keys och att hon är low key.
Åh, herregud, det är så många lager.
Mm.
Ja.
Hon är ju low key typ kroppsaktivist sen ganska länge när hon bara såhär, slutade sminka sig. Och det är ganska, alltså för en människa, särskilt i, ska vi säga, R&B-världen, jobbas ganska hårt med så här 3D-effekt på ögonskuggor och så vidare. Alicia Keys bara...
Jobbas väldigt hårt med att figurera om ett helt DNA för att se ut som,
ja,
som idealet.
Ja. Och Alicia Keys bara... Nej, nu, jag orkar inte mer här. Hon fick typ väldigt så här, dålig hy av det eller någonting och bara slutade.
Mm.
Och så är hon, och ibland tycker jag liksom att man tänker på det när hon dyker upp i lite så här, alltså mer fläskiga produktioner.
Står bredvid någon som har smink.
Precis.
Det är då det blir ganska...
Då syns det ganska tydligt.
Sen brukar vi snacka om att vissa har ju kapital att göra det. Alltså hon har ju en viss position redan. Hon är inte en up and comer som
jo,
måste...
Men plus
hon har gjort allt det där redan.
Ja, men
nu kan hon liksom...
Ja, men och sen, ärligt talat, är ganska snygg utan smink också.
Exakt.
Alltså jag tycker så här, vi måste kunna hänga ut folk som är så bara, jag tänker inte man ska ha så mycket smink. Man bara, nej, men du är också jättesnygg utan smink.
Absolut. Sluta. Men det är som tjejer som, eller tjejer, överlag folk som är så här, men hur svårt är det att hålla vikten egentligen?
Ja.
Eller, för mig är det samma sorts person. Men du har ingen inblick i någon annans liv eller kropp. Eller förutsättningar.
Alicia Keys i alla fall upp på Instagram en liten fundering som hon hade. Och den kan verka ytlig. Nej, men den kan verka ytlig. Men den har ändå.
Man blir ju rädd när vissa kändisar ska tänka högt.
Ja.
Hon har ju en viss närhet till flum. Som,
oh, ja.
Som jag läser henne
mm.
så har hon en närhet till spirituality.
Jajamän.
Andlighet som, som oroar mig.
Ja, men den här är lite mer, den här är lite mer slagkraftig.
Mm, okay.
Vi lyssnar på vad hon sa.
Okay, here we go. I've been thinking, and I have another piece. And I'm realizing that something that women do is we are so overly concerned about how whatever we have said is going to affect somebody. Like, we get all into like, oh, I didn't mean to be mean, but, oh, I hope that didn't come off wrong, but I wasn't trying to be a bitch, but it's like, what is the matter with us with that? Do you think any man spends 1 second saying, oh, did I sound like a dick? I don't feel like anybody except women go through this thing where we're actually apologizing for being assertive or apologizing for being clear about what we think and saying, I don't like that.
Jag tycker ändå ganska väl rutet av Alicia Keys. Alltså jag tänker också att många av hennes följare behöver höra det. Och jag känner också att det är kanske lite återkommande att jag är ju en sån som typ behöver höra sånt här. Att inte hålla på och ursäkta mig hela tiden. Och då så tycker jag att det är ganska tydligt att knyta an till var Amy Poehler kommer in i bilden. För det tog ju du upp som ett citat ur Bossy Pants. För inte så länge sedan i den här podden. När Jimmy Fallon säger, när typ Amy håller på att tramsa runt med någonting. Mm. Och Jimmy Fallon kommer in, alltså där på SNL-tiden. Och han bara, typ, it's not cute, I don't like it. Och hon bara, I don't fucking care if you like it. Och... Det är, alltså jag tycker att det är ett citat att liksom leva efter, skulle jag vilja säga.
Alltså,
I don't fucking care if you like it. Jag är inte här för att behaga. Eller PS, det är jag ju. Men jag försöker lära mig att inte vara det. Var kommer då Märta Tikkanen in? Jo, Märta Tikkanen har idag när vi spelar in den här podden släppt en bok som heter Jag måste försöka skri. Alltså avbruten mitt i. Genial titel tycker jag. Alltså det är så akut att skriva så att man liksom inte hinner säga meningen.
Vilken
klart.
Vilken trappa, pappa.
Ja, men typ.
Samma universum dock. Ja, men
det är lite så. För att den boken består...
Min starka litterära tillskott. Mm.
Den boken består av en samling brev, korrespondens är väl lämpligt att kalla det för, mellan henne och hennes polare Åsa Moberg. Mm-hmm. Jo, jag tackar jag. Och Birgitta Stenberg. De är kompisar sedan 70-tal som jag fattade. Och Märta Tikkanen berättar, hon intervjuades i P1 Kultur om det här, att ibland, de kunde liksom prata på telefon och det blev så akut. Alltså de bara, nej, jag måste skriva ner det här istället. För att de hade så intressanta samtal och så här. Det låter fruktansvärt kul tycker jag. Alltså jag blir väldigt peppad att läsa den här boken. Men det som jag tänkte ta upp nu, det är att hon i den här intervjun så får hon frågan om, för att det är i vissa sammanhang när hon kanske är lite missunnsam på någon som har typ fått någon utmärkelse eller ett pris. Som
på
hon...
tiden?
Ja, eller hur?
Alltså Norén och allihopa, Lundell allihopa, deras jävla anteckningsböcker och dagböcker och Knausgård, där de får vara de här tredimensionella som också visar upp sina illaluktande sunkiga sidor. Och bara, läste en recension av X idag. Hatar när han får 5+.
Det är intressant att du tar upp de där personerna. För jag undrar om de skulle få följdfrågan på det här som Märta Tikkanen får. Nämligen detta.
Oh, liksom det finns nog både avundsjuka och missundsamhet och elakhet och skadeglädje när det gick illa för ibland. Och allt möjligt sånt här som man ju inte så gärna vill skylta med helt enkelt. Mm.
Men nu kommer det ju ut en del av det i breven.
Jo, men du vet att nu har det ju gått 40-50, inte vet jag hur många år, alltså ett antal decennier. Så att det är klart att nu tror jag att det är någon annan som inte alls gillar vad där står, men jag menar så what?
Alltså, lay it down. Märta Tikkanen bryr sig inte. Mm. Och det är väl ändå framtidsgoals på något sätt. Att vara, alltså jag tänker att jag hoppas att det jag kan ta med mig av det här är liksom att lära mig att skita lite i. Så jag ser bara fram emot att man kanske, om inte vettet hinner före, så kanske att jag med åldern bara blir för så här, slutar bara give a fuck. Och helt enkelt, liksom Märta Tikkanen, inte bryr mig.
Och kanske börja släppa en, eller och kanske släpper en hatbok också. Svarta alltså, boken.
Ja, jag ska börja med den som lät mig sjunga på ett jävla bröllop.
Vi börjar där. Vi lever ju mitt i Tarantino season.
Ja.
Man känner det överallt. Han är överallt. Han är i luften. Han är i vattnet. Han är inom mig. Nej, jag ska inte vara som tönt. Quentin Tarantino har släppt sin 9:e film. Av vad som ska bli totalt 10. När han häromdagen var på besök på självaste Kremlin. Nu uttalade jag det som Kremlins.
Ja.
På självaste Kremlin. I Ryssland.
Ja.
Han fick en rundtur av den väldigt välkänt anti-hollywoodianska kulturministern där. Han fick en rundtur på Kremlin och ställde frågor som vem måste man vara för att få begrava så här? Alltså den här udda, märkliga hjärnan som man ju älskar. Ja. Alltså jag känner att jag handlöst, ja, jag accepterar det.
Men tycker du att det känns fräscht att han är och liksom frotterar sig med Ryssland?
Ja. Ja. För att han är också där för att han har väldigt många fans där. Och hans filmer, alltså anti-budskapet, anti-etablissemangsbudskapet i filmerna. Det är därför han har en stor fanbase i Ryssland, tänker jag. Mm. Och han tog upp, alltså, jag håller ju inte med regeringen om hur de styr det här landet. Men jag är ju bara här för mina fans skull. Han var absolut, han
sa det till berörda.
Kulturministern tog själv på sig att leda guiden.
Mm.
Han ville bara gå på en allmän guide.
Mm.
En rundtur. Mm. Väldigt kul i alla fall att se och höra honom i diverse medier varje dag. Kan ni unna mig det? Håll käften, ni som skulle säga någonting nu. I alla fall, inför den här filmen, Once Upon a Time in Hollywood, så viftade ju Quentin med lockbetet Charles Manson-historien. Liksom han tidigare har viftat med Hitler, Inglourious Basterds. Mm. Nu ska jag ta med han Hitler liksom. Filmen följer Rick Dalton. Det är alltså spelad av Leonardo DiCaprio. En övervintrad tv-stjärna med ett tidigare cowboy-alter ego. Och hans stuntman till lika märklig, underdånig livskamrat och chaufför Cliff Booth. Spelad av, ja men det är Brad Pitt. Ja. Skit i det.
Swoon.
Ja, men han är så härlig.
Tycker du det?
Jag kan inte prata mer nu. Herregud. Oh. Nej, men det är så kul. För
alltså, du blir så fnissig av Brad Pitt.
Åh, herregud. Det, alltså, det sitter så djupt.
Sån klyscha.
Det jag vet. Ja, men jag älskar ju såna dumma, snygga.
Ja, du gör det.
Men snälla, ta en Ryan Gosling på mitt record. Men dumma, snygga i all ära. Men filmen handlar ju lite om att smärtsamt acceptera att tiden går, kulturen förändras, vinden vänder. Rick Dalton befinner sig i ett nytt tv- och filmlandskap där han inte är lika efterfrågad längre. Det är hippie-eran har inträtt. Han ombeds att liksom klä ut sig nästan hippieaktigt på en inspelning och ta illa vid sig. These fucking hippies, liksom. Mm. Och då kände jag lite grann att det kanske så Quentin kanske känner inför hur tv- och filmlandskapet yttrar sig nu. Även om hans ju maktposition är mycket intakt. Det måste man slå fast nu. Den här filmen kommer bli hans bäst säljande antagligen någonsin. Brad Pitt med Cliff Booth. Hans liksom arroganta, sneda leende som vi älskar att se. Det kommer till sin absoluta rätt. Han har en otrolig no-fuck-skriven aura, Brad Pitt. Vare sig det är i Ocean's Eleven eller vad fan det är. En smidig person. Mm. Till och med i Seven, What's in the Box. Smidig. Också godkänt, absolut, när han står rycker av sig tröjan på ett hustak i Hollywood Hills. Han kan fortfarande göra det. Lite mer hängiga underarmar. Vad ska man göra? Det är body positivity, kan vi säga. Vi följer med Roman Polanski, ju, som vi vet enligt historien är äkta mannen till Sharon Tate, skådespelerskan som blev brutalt mördad, höggravid, av Charles Mansons hejdukar där uppe i Hollywood Hills. Och det är Margot Robbie som spelar Sharon Tate. Det är också väldigt välkänt. Vi följer med Roman Polanski och Margot Robbie till Playboy Mansion. Men man förväntar sig då snusk och sunk. Galor. Mm. Alltså när jag såg framför mig att han ska ta sig an sommaren 69 i Hollywood Hills.
Ja, men särskilt när Roman Polanski är inblandad också.
Nu tänker jag, nu blir det grupp som sex, nu blir det våldtäkt. Svett, nu blir det Kubrick, nu blir det grovt. Liksom. Nu blir det gamla goda Quentin. Han gick ju loss där lite grann på cowboy-tema i några år. Du, Django Unchained, Hateful Eight. Och det finns också en cowboy-ådra i den här filmen. Han gillar den skiten. Men vi följer med i alla fall till Playboy Mansion. Och man bara, nu är det fan. Nu är det Eyes Wide Shut-öppningsscenen. Mm. Nu är det en steadicam genom orgis och knark och liksom sjukligheter.
God damn.
Det avtecknas som ett sedligt dagiskalas med dansring i princip.
Va?
Quentin Tarantino gjorde en dansring av The Playboy Mansion.
Men vill han liksom tvätta Playboy Mansion eller? Alltså förstår du? Ja.
Nej, men tölpwashing, ja, till Erik Virtanen, exakt. Fast Playboy Mansion. Ja.
Det
men
jag
reagerade på det. Jag tänkte, men det här är bara början. För det här är början av filmen. Det kanske kommer snart, tänkte jag. Satt där och var liksom på the edge of my seat. Väldigt redo för den liksom fullkroppsliga chocken som en Tarantino-film ska innebära.
Mm.
Hela tiden så väntade jag på tillhörande svärta. Alltså jag vill ha Chateau Marmont-dekadensen.
Mm.
Någon har legat i ett kiss i 5 dagar. Mm. Skit i det. Så länge det finns koks. Alltså jag väntade verkligen på smutset.
Mm. Klassisk Chateau Marmont-upplevelse.
Ja, jag ska dit snart inget. Jag ska dit nu.
Ja, du
skit
ska ju
i
till
det. Skit i det. I alla fall, Mia Wallace på samma gång kokaindammiga och nedblodade näsa. Mm. Kommer vi få återse något sånt? Alltså, inte ens håret. Inte ens det buskiga håret på Mansons hippietjejers ben fick vara kvar.
Mm-hmm.
Alla som har satt sig in i Manson-fallet, vilket jag tror väldigt många har. Det finns dokumentärer nu på SVT Play, Sveriges Radio, det finns massa filmer och böcker. Det är ju, de här bilderna är väldigt välkända. Man ser dem i rättssalen. De är orakade, obrydda, väldigt långt hår.
Full
det är
mush.
Det är allt. Full bush, antagligen. Förmodad full bush.
Full bush, full mush.
Absolut. Men så här i Instagram-tider så får vi en utsmoothad version i princip. Det bjuds på en hårig armhåla på en typiskt minderårig sexy baby i korta, en kort jeanstrosa. Och då känner jag så här, okej, men det är bara början. Det kanske tar fart snart. Leonardo DiCaprio får ett utbrott i en husvagn som närmar sig den där Tarantino-esk känslan. Mm. Alltså irrationell, adrenalinstinn, udda, manisk. Tänkte, nu händer det. Mm. Nu brakar det loss. Nej, jag landar i att det var väldigt blekt på den fronten. Det var minst våld och blod i en Tarantino-film hittills. Om det är ett mått hur ska jag gå efter, vilket jag tycker vi ska. Alltså mayhem-sekvenserna finns ju där. Och då går han verkligen loss.
Mm.
Och då applåderade jag och skrattade som alla andra i salongen. Men Tara lyckas, han lyckas ändå hålla sig på rätt gräns av att bara referera till händelser och eror. Alltså rätt gräns är då att kommentera och spela på det. Att hela tiden så här, parodisera den tiden och hur ihålig filmindustrin är. Men jag saknade det som är hans känsla av att se hans filmer. Det kommer man tas på en sjuk resa. Det var det jag var beredd på.
Men tänker du, alltså, säger inte det någonting då om hans typ kvinnosyn? Liksom? Att han inte tycker, alltså, att han har censurerat hela den här grejen som faktiskt var. Alltså, det är ju faktiskt historieförfalskning då, men måste man ju säga. Att de inte har fått vara så full-on hippie som de faktiskt var. Alltså om det säger mer om vad han, att han typ tycker så här, att det är där, han har varit där och airbrushat lite i historien, eller?
Ja, men det är ju också det som är hans signum. Nu kommer vi till det. Alltså hans tradition av historierevision. Som sagt, att Inglourious Basterds flimade Hitler och company. Att det inte slutade som andra världskriget faktiskt slutade.
Mm.
Man vet ju om att han har den friheten och att han njuter av att ta historiska händelser och göra om dem, mixa om dem i sitt huvud med sina egna referenser.
Mm.
Det var också jag beredd på. Så när jag fick veta att det var Manson-fallet tänkte jag, hur ska han vrida det här då?
Mm.
Och det var ju det som var intressant. Och sen det här att han, till exempel Brad Pitt blir erbjuden en avsugning i en bil vid ett tillfälle.
Mm.
Och då efterfrågar han tjejens lägg. Och det ska på något sätt visa på vilken hederlig snubbe Brad Pitts karaktär är. Och jag känner att, är det här det sämsta utfallet av MeToo?
Ja.
För alltså, den här filmen ska ju spegla en era, en tid av sexuell frilevelse och av total gränslöshet. Och där man inte var brydd om såna här grejer. Och då känner jag att så här, men ska vi börja, som du sa, airbrusha saker? För det är en sak att Tarantino tar historiska händelser och fuckar upp dem fullständigt.
Ja.
För mig är det hans konst.
Ja.
Det är en sak. Att han ska liksom börja känna sig nödgad till att, hur man nu ska säga.
Ja, eller driver med det.
Ja,
det
är lika, alltså, nu då är han också som bäst när han driver med det.
Ja, men precis.
Ja, men du är helt inne på min kvarvarande känsla efter filmen.
Mm.
Är det här vad som blev av mixen post-MeToo och Tarantino?
Mm.
Eller är det bara en slump? Det vet vi ju inte. Det kanske framkommer nu.
Alltså jag tvivlar ju starkt på att Quentin Tarantino är en sån människa som känner sig nödgad att liksom putsa på saker för att, av rädsla för hur det ska tas emot av massan.
Nej.
Alltså jag tror att Quentin Tarantino gör så hur fan han vill. Alltså apropå I don't care if you fucking like it. Jag tror att han föddes med de orden i hjärnan. Men sen så kan det ju vara så att han att det är eget tycke och smak. Alltså att han inte gillar full bush, full mush. Mm. Och det tycker jag i så fall är tråkigt.
Alltså just håret kan också vara en hela pissig Hollywood-studio. Det vet vi inte.
Nej.
Men jag tycker på det stora hela så är jag förvånad över bristen på dekadens och svarta. Ah. Är ganska chockerande. Sen så kan man ju undra, har Tarantinos testosteronnivåer kanske börjat sjunka?
Ja.
Kan det vara det som är grejen? Och då kan jag å andra sidan bekräfta att hans välkända fotkvot fylldes hårt.
Gjorde den det? Wikifeet jublar med andra.
Exakt. Mm. Den här podden har ju en historia av en röd tråd vad gäller fotfetisch.
Mm.
Vi är liksom förföljda och förhärligade av olika fotentusiaster på internet, både jag och Britta. Hej på er om ni lyssnar. Och det är väldigt uppmärksammat att Quentin har med fötter i förgrunden, inzoomade. Och det är alltså för oss ofotsugna, som jag vågar säga att vi båda ändå är, omotiverat mycket.
Mm.
Okay. Han kanske vägde upp med det, helt enkelt. Och sen så kan man säga att Tarantino har fått mycket kritik för den här filmen. Han har ju absolut inte gjort någon väldigt ursäktande feg film på så sätt. Han har fått skit för att Sharon Tate-karaktären, alltså spelad av Margot Robbie, som många trodde att filmen skulle handla om, och därför kanske blev förvånade. Det är ju en Tarantino-film som sagt, den tar sina egna vägar genom historien. Att hon inte hade tillräckligt mycket repliker, tyckte de.
I'm Sharon Tate. I'm in the movie.
You're in this?
That's me. I play Miss Carlson, the klutz.
Och det åker inte jag svara på.
Nej, men nej. Jo,
för det finns
det
ju en massa andra kvinnor, alltså andra... Finns Lina andra Dunham kvinnliga karaktärer som... Ja, men hon har ingen jätteroll.
Nej.
Absolut inte. Men däremot hippietjejerna är ju väldigt, har ju väldigt starkt avtryck, tycker jag, på historien. Och är liksom intressanta, kufiga karaktärer. Sharon Tate målas ju upp som någon slags ängel. Hon hade liksom gruppsex och knark, orgis och allt möjligt. Det hade man ju velat se snarare. Så skiter jag i hur mycket taltid hon får. Man kan nog ändå som skådis vara aktiv och få mycket utrymme. För det är mycket scener med henne.
Ja, fast vi har väl ändå... Alltså det finns väl ett, hur man nu säger, Bechdel-test. Bechdel. Det finns ju av en anledning.
Och det trubbigaste verktyget som finns.
Ah, okay. Bechdel-testet.
Men det får man se och tycka själv. Alltså, jag hajade inte till av det. Kanske just för att hippietjejerna var så excentriska och tydliga.
Okay.
Som jag tycker var kul. Sen har han fått skit för en scen med Bruce Lee. För Bruce Lee är ju med också som en markör för eran. Det var hans stortid. Och regissören Spike Lee och många andra ute och vevar om att det skulle vara ett rasistiskt porträtt av Bruce Lee. Och då var jag inställd på att det skulle vara, du vet, en sån här ful nidbild. En sån här töntig dialekt. Att det skulle vara sådana saker. Men det var inget drag i Bruce Lee-personen som jag kunde härröra till någonting östasiatiskt.
Mm-hmm. Hur är hans karaktär?
Han är absolut arrogant och stöddig. Pratar om sina händer som lethal weapons. Och det var också den personen som Bruce Lee hade. Att hans händer är lethal weapons.
Ja.
Och det var väldigt kort sent. Så jag liksom förstår inte hur man lyckades uppamma någon slags irritation över porträttet. Så det var min lilla tanke om det. Däremot, vad händer med folkets raseri över Steve McQueen? Du nämnde en viss munform tidigare i podden.
Anusmunnen.
Och finns det någon tv-series skådespelare som du tänker på när du tänker på katt anusmunnen specifikt?
Nej, men nu har ju du sagt... Nej, men alltså jag tänker på att USAs president ju har den.
Han har den.
Nej, men han har
en tv-serie. Trump har mer inflammerad...
Anus.
Vad heter de här grejerna som hänger ut?
Hemorrhoid.
Alltså Trump har mer inflammerad hemorrhoidmun. En kattanusmun har väldigt snipig, tajt yta.
Mm. Jag vet, jag känner till den eftersom den satt i mitt ansikte ett tag.
Just det. Nej, men den jag pratar om är Homelands Brody. Som de flesta känner till. Ur kattanusmunnen på tv.
Mm.
Och han, alltså Damien Lewis, skådisen, spelar här en Steve McQueen som är en så pissig karaktär. Pissigt sammansatt karaktär.
Mm-hmm.
Alltså en torr mopp på huvudet med genomlysning bakifrån. Det är det mesta Madame Tussauds jag har sett i en Tarantino-film.
Åh nej!
Jo, kaos.
Alltså hans kostymen är dålig. Liksom.
Och hela hans framförande.
Åh nej.
Det är verkligen parodi. Satirperson. En annan dock lysande som är med, hoppar in, är stjärnan från senaste Stranger Things. Har du sett senaste säsongen?
Mm. Ska du säga Maya Hawke nu?
Jag ska säga Maya Hawke.
Ja, och tycker du inte det? Vet du vad det sjuka är? Alltså jag tänkte på henne idag. Mm. För att jag tänkte så här, jag fick reda på att hon hette Maya Hawke. Och så jag bara, så ser hon ut som Uma Thurman. Jo, och det är ju deras barn.
Det är ju deras barn.
Det är Ethan Hawkes barn och Uma Thurmans barn.
otrolig
så Quentin Tarantino har gått på nästa generation alltså.
Men hur, man är ju trött på, för nu är vi ju generationen där alla de här sexiga från 90-talet har fått barn med varandra och de ska nu ut i industrin.
Yep.
Ni vet Johnny Depp och hans Paradiso, deras dotter är någon slags Instagram-stjärna, jättevacker. Det här alien-fian som man ska ha nu för tiden.
Ja, och för att inte säga Baldwin-barnet.
Ja, hela gänget. Ja. Så när man läste så här, ja men deras dotter ska vara med i Stranger Things, så var det så här, nu kommer den till liksom doe-eyed magisk.
Hon är ju behållningen i säsong 2.
Hon är behållningen?
Vänta, säsong 3.
Jag har ingen aning, 3. Säsong 2. Tappat räkningen.
Men och det roliga var, jag måste bara flika in att inte bara tycker vi om, utan också min bonusson tyckte att hon var liksom den absolut bästa i Stranger Things. Alltså hon har, alltså hon är liksom
cool
magisk. Ingen
närvaro.
Ingen kan blunda för henne.
Cool närvaro, ja. Otroligt så här, rolig, skarp. Man märker att hon har en egen personlighet som läcker igenom. Och det gör den även här i en helt annorlunda karaktär.
Kul.
Jättekul att se henne blänka till i de scenerna. Luke Perry är också omtalad såklart. Hans sista filmroll blev det ju såklart med hans medverkan.
Rest in peace.
Rest in power. Överlag så är jag överlycklig över att det kom en ny Tarantino-film. Sen saknar jag det som är hela hans udd och nerv och det här maniska, liksom helt utomvärldsliga. Och att gå ut och känna sig överkörd av intryck och tankeväckande vändningar. Jag ska vara helt ärlig med det. Så det här har varit en spoilerfri recension. Men med väldigt många känslor och tankar. Och en del pauser för när liksom ruset tänder till.
När blodet rinner ner.
När blodet rinner ner.
När du ser Brad Pitt.
Så återkom när ni har sett filmen, om ni håller med. Om ni tycker att jag är för hård. Hans 10:e och sista film utlovar han kommer vara som en epilog. Alltså på något sätt inkapsla all den tematik som han har berört genom de här otroliga åren.
Alltså som liksom berör alla filmerna på något sätt.
Jag kan tänka mig bara genom berättandet eller historien eller stilen. Alltså inte uttryckligen att det kommer in karaktärer från alla håll. Alltså ingen så Avengers.
Nej, men nej.
Kul dock tanke.
Ja.
Alltså en film som rymmer alla karaktärer. Och förhoppningsvis inte ännu en cowboyfilm. Kan vi inte släppa det nu?
Jag är inte klar med cowboy.
Jaha, ja. Men du är ihop med en cowboy dock.
Så sexy.
Han är ganska het. Okej, nu har ditt barn däckat
till slut.
Inspelningen. Hur ska du fira?
Jag ska fira genom att gå hem och sen ska jag fortsätta titta på tv-serien This Is Us som jag har börjat klämma nu i edertjänst för Emmy-kollen med Britta och Parisa. Måste ju täcka samtliga Emmy-nominerade. Och hittills, jo, mina känslor kring det här, men det kan plocka upp.
Minus Milo, men inte Miglia. Han gör sin sämsta roll ändå.
Ja, faktiskt.
Ändå är det typ USAs största serie. Kul, tycker vi. Mm. Vi har tid fram till 23 september när det är Emmy-galan. Och vi spenderar den. Nej, man säger inte så. Vi tillbringar den tiden Parisa. Med er. Rätt ska det vara.
Mm.
Så vi hörs nästa vecka. Och vi finns såklart på Britta och Parisa på Instagram. I er tjänst.
Ha det bra. Följ oss där. Puss och kram.
Puss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.